Gränsen går ju där den fysiska gränsmarkeringen finns. Det finns idag ingenting i vår svensk lagstiftning som tillåter koordinatbestämda gränser.
Och då sitter jag här i poddstudion och spelar in igen. Och det här avsnittet kom ut av sig så här att jag skrev ett litet nyhetsbrevsinlägg som jag skickar ut till de som prenumererar på den kommer då och då. Men då kallar jag en artikel att fel kommer som en kalldusch. Ja, det fanns i alla fall flera aspekter här. Och då skrev Roger lite som också är här då. Att det där är inte så lätt. Och det är därför vi är här då. Och spelar in så man kan få lite belysa där. För jag kan inte det här med gränser tillräckligt bra. Och det är inte första gången en sån här frågeställning kommer upp. Just vad är en gällande gräns? Men innan vi pratar om ämnet, Roger, vem är du? Kanske lite som har en känsla av vad du har för bakgrund och så.
Ja, och som sagt, som Jonathan sa, det kom ju ett nyhetsbrev som Jonathan sa där, så skrev han ju att nybyggnadskartan gäller. Och då skrev jag ju tillbaka att det är inte alltid så enkelt, för jag har ju ett förflutet. Inte bara som mätare inom produktionen, utan jag har ju jobbat i nästan 10 år totalt på kommun och åt kommunala lantmäterimyndigheter och i KFF-avtal och liknande, där jag har sysslat väldigt mycket med gränser. Och då har man ju stött på den här frågeställningen väldigt ofta, att var går gränsen och varför kan jag inte bara använda lantmäteriets redovisning och varför är den fel, och den här miljonen av frågeställningar som vi som mätare tenderar till att drabbas av, att vi är ju tyvärr i behov av att veta var gränsen går.
Och det är ju inte bara för att man mäter, så betyder det inte att man vet hur den där punkten har kommit till.
Nej, det är ju det som är spännande, för att bara för att det finns ett streck i en karta så är det ju inte det att det strecket kan ju ha uppkommit ifrån en, som du säger, ett inmätt gränsrör eller från en egen inmätning eller från en förrättningsakt. Men det är sällan att det faktiskt ligger på rätt ställe i förhållande till verkligheten.
Om man läser på Lantmäteriets sida, jag kan länka till den, och så finns det en podd som heter Positionspodden som finns ett enstaka antal avsnitt av, som är mer från geodataperspektiv. Men då pratar de lite om gränser, och där debatterar de ju och säger att ofta är ju kartan inte rätt, registerkartan kan ha de ett uttryck då. Och det tror jag de flesta känner till sig, att på min karta.lantmäteriet då står det med bokstäver där att det är juridiskt gällande. Och tittar man på den så ser man ju också att det verkar inte stämma på alla ställen då. För jag tänker att man börjar där, men sen också om man kommer till en nybyggnadskarta, för där tänker man att då får man ju den från kommunen. Och det vill säga när man ska bygga någonting. Och då tänker man, men den måste ju gälla då. Men innan vi pratar om det, liksom nybyggnadskartan, vad kan man säga liksom om det här fastighetsregistret? Eller?
Ja, och det är ju en jättebra frågeställning, för att det har börjat komma mer och mer med åren nu, att det står ju då liksom att gränsredovisningen eller fastighetsredovisningen är inte juridiskt gällande jämför med förrättningshandlingar eller någonting annat. Och det är ju just av den anledningen att en gång i tiden, när det inte fanns rikets triangelnät, så var ju problemet att hur du skulle rita upp en karta som täckte hela Sverige. Och då hade man ju problemet att du kunde ju inte rita upp en heltäckande karta så du kunde se alla gränserna i förhållande mot ett ortofoto eller någonting annat. Och när du fick de första ortofotorna som de började flyga då, ja, bland annat 1939 här nere i Skåne, som sen fortsatte vidare, så upptäckte man ju att när man började montera ihop mishmashen av alla fastighetsgränserna från alla förrättningsakterna, så var det ju svårt att få ihop en heltäckande mosaik, därför att du hade ju problemet att det var olika kvalitet på mätningarna, det var olika noga, det var vissa var laga skifte, vissa var förrättningar, vissa var avsöndringar, någon var en semjedelning. Och då gjorde man ju att man pusslade ihop det här till en heltäckande registerkarta. Och en gammal lantmätare sa till mig en gång i tiden att registerkartan har du inte för att se var gränsen går, utan den har du för att se vem du har som granne. Och den kom ju vidare över i den som sedermera kommer att kallas den ekonomiska kartan, eller gröna kartan finns det ju också många som känner igen den som ja, man hade hemma kanske, som sin farmor hade på stället eller farfar eller något liknande. Och det var ju för att du skulle få en översikt på den här biten. Men sen kom ju kravet på att du skulle skapa en digital karta, och då kom ju ett forcerat arbete där du skapade en digital registerkarta. Och den här digitala registerkartan blev ju ett dilemma, för att det var ju ett forcerat arbete, så man kunde ju inte börja reda ut det. Så man översatte ju egentligen de gamla analoga kartorna där fastighetsgränserna var och gränspunkterna var en del av datamängden. Och då fick du en digital registerkarta, och jag nämner just ordet digital registerkarta för det är kopplat till en förkortning som används än idag, DRK och DRK-arbeten. Och den digitala registerkartan var ju fantastisk i det hänseendet att för första gången så hade du en digital sammanhängande karta som var kopplad till ett rikstäckande koordinatsystem, det högsta ärende RT90. Sen kom ju nästa dilemma med att du fick GNSS-mätning och liknande som gjorde att man upptäckte att den här mosaiken var ju inte så väl kopplad emot GNSS-mätning och ja, det som förr i tiden kallades satellitgeodesi. Och då började man ju jobba mer med arbetet så att du fick ett koordinatsystem som både i plan och höjd som var kopplat mycket, mycket bättre emot GNSS-mätning. Och då har vi ju hamnat där vi är idag med Sverref-koordinatsystemen och RH-systemen och RH2000-systemen som gör att du faktiskt kan använda GNSS-mätningen i förhållande. Men under hela den här resans gång så har ju de här gamla registerkartan varit grunden till uppbyggnaden av underlaget som vi nu ser som datamängder i min karta hos Lantmäteriet, hitta.se. Ja, alla ställen där du redovisar en fastighetsgräns kommer från den datamängden som Lantmäteriet har ansvaret för att använda. Och det stora bekymret är ju att förr i tiden var ju alla gränserna osäkra i kartan, men efterhand har du ju börjat stoppa in gränser med en mycket bättre mätkvalitet eller kvalitet, eftersom du helt plötsligt har du en bra position kopplad till ett bra koordinatsystem, Sverref. Och sen stoppar du in detta så att efterhand som yngre och yngre varelser har kommit in och börjat mäta de här bitarna och tror att all data som rör fastighetsgränser och gränspunkter är av mätt kvalitet. Därför att ja, det är inte många som har hela historien och det är inte många som har snöat in så mycket på mätning som hela den här biten som gäller just själva lantmäterifrågor och geodata från lantmäteriet.
Fascinerande. För det är ju sant att har man ett papper framför sig i skala 1 på 10, 20, 50 000 och det finns ett gränssträck eller en traktgräns eller något liknande, då tänker man ju att det är ju schematiskt. Alltså jag kan inte få ut decimeternivå på det knappt.
Nej, det är ju som du säger att gränssträcket från en analog karta har ju en naturlig osäkerhet i det faktumet att den har ju en viss bredd. Och när du är på en skala som är då på 1000 eller högre, då brukar ju det strecket vara en halv meter eller en meter brett. Så kvaliteten var ju aldrig ett problem så länge du hade en analog överföring av geodatamängden som rörde gränser, då både gränspunkter och gränslinjer. Problemet kom ju först när du hade det i digital form där varje punkt är oändligt liten och varje linje är rent matematiskt oändligt tunn. Och då helt plötsligt så har du 8 decimaler på var gränsen går i din redovisning. Men det är inte kvaliteten på själva motsvarigheten till verkligheten.
Men det är ju en bra sak att faktiskt få med sig. Det är ju precis som om man mäter med GPS-utrustning eller totalstationer eller vad som helst. Du kan ju redovisa det hur många decimaler som helst. Men man vet ju att den har ju en begränsning om man känner till hur tekniken fungerar.
Precis.
Och så är det ju då när man förstår hur fastighetsbildning fungerar och lantmäteri har fungerat och man förstår historien så förstår man att samma princip där egentligen.
Ja, och vi har ju fastigheter som är från 1600-talet som gäller fortfarande. Alltså där finns ju gränser ända sedan lantmäteriet bildades som lever vidare. Nu är ju merparten av den moderna mättekniken är ju från 1800-talet och framåt. Men det hindrar ju inte dig att gränser kan ha uppstått redan långt, långt tillbaka i tiden. Och sen då, som sagt, myndigheten Lantmäteriet börjar ju bli tämligen gammal om man tittar tillbaka till när den bildades av nationalstaten Sverige i syfte att vara en myndighet, så att säga.
Häftigt. Ja, man känner historiens vingslag kommer och påverkar den i vardagen.
Det är snarare som så att mätning är ju är en väldigt, väldigt gammal grej. Alltså när man tittar på mätning och geodesi rent allmänhet. För jag menar, när jag läste mätningsteknik, då började man ju prata redan med egyptierna och romerska legionärstrupper som hade det som specialitet. Ungefär som våra motsvarigheter till ingenjörstrupper och liknande har idag. Så att mätteknik är ju väldigt, väldigt gammal, vilket gör ju att lantmäteri, som då innebär fastighetsindelning och de här aspekterna, det är ju i stort sett en exakt lika gammal gren. Även om det är en juridisk frågeställning så berör ju mätningen den i allra högsta grad. För ägande av mark är ju någonting som är väldigt viktigt för människan, har varit i väldigt många år, för det har ju kopplats till, ja, inte bara rikedom men överlevnad och hela den här biten. Så rätten till ägande av mark har ju historiskt sett och är ju än idag kopplad till både enorma monetära värden men även värden som innebär, ja, jag brukar säga så här att vi har ju ett demokratiskt Sverige och det finns ju de länder som inte har demokrati och det är ju vad jag brukar kalla, då är det ju ett Kalashnikov-samhälle. Den mest intoleranta med flest vapen är den som vinner. Och i ett Kalashnikov-samhälle så har du ju inte något behov av mätningsteknik eller fastighetsgränser. För du löser de frågeställningarna på ett annat sätt med andra metoder. Och vi har ju haft lyxen av att ha ett lantmäteri och en fastighetsindelning som är historiskt väldigt långt tillbaka i tiden och historiskt väl skyddat. Både av kungamark och av rättsväsendet i sedeforma kommande juridik som vi har haft lyxen av att ha stöd av än idag, även om många idag tycker att det är mycket man ska hålla rätt på.
Bra. Och där går man ju miste om såklart om man kommer in i mätningens värld utan en teoretisk utbildning. Helt klart.
Jag ska faktiskt erkänna att jag har absolut inte läst till lantmätare eller på högskola, utan jag är en vanlig mätare som har gått på en yrkeshögskola. Och vi läste inte mycket av varken fastighetsjuridik eller av mätningsarbetet som är kopplat till lantmäteribitarna, utan du frågade mig om bakgrunden och det var att efter att ha jobbat inom produktionsmätning, alltså inom ett privat bolag, ett större bolag. Så efter 2 år så insåg jag att det jag sysslade med som produktionsmätare, det var ju inte hela sanningen eller hela arbetet. Där fanns flera aspekter av mätningsteknik, kartor, ritning, GIS och hela den här biten. Så jag ville ju lära mig den sidan och då blev det ju att jag hade turen och fick anställning på en kommun. Och jag har haft nöjet av att ha varit på många kommuner under min rätt så korta karriär som jag har som mätare. Jag är ju egentligen utbildad någonting helt annat än mätningstekniker från början. Men på kommun drabbas du ju mycket ofta av det, för där har du ju just åtgärder som faller inom plan- och bygglagen PBL som gör att du ska tillhandahålla nybyggnadskartor, grundkartor till detaljplaner. Du har även lägeskontroller, husutstakning eller utstakning rent generellt sett, men främst kopplat som PBL-åtgärder till husbyggnation. Och de bitarna rör ju inte produktionsmätning, det är ju samma mätning, det är fortfarande samma verktyg man använder. Men du har ju väldigt sällan samma slutmål. Och då får du ju 2 olika världar, så att säga, i den här biten. Jag brukar kalla det som att det finns produktionsmätning, det finns projekteringsmätning. Och sen har du ju kommunmätning. Och sen brukar jag ju kalla det sista då massinsamling. Det som vi börjar idag se mer med drönare. Du köper laserskanning. Du har laserdata. Alltså luftburen laserskanning. Vi har slam. Vi har ju väldigt många saker som idag kan generera väldigt mycket mätdata som genererar ostrukturerad data i form av ett punktmoln istället för den strukturerade vektordatan som vi får i form när vi mäter på traditionellt sätt med måttband, totalstation, GPS.
Ja, det är ju väldigt brett begrepp det här med mätning. Alltså det är ju mer än vad en människa kan nästan bärska. Jag bara tänker att som jag vet att jag har inte kommit på någon bra term för vad jag håller på med, men någon form av mätning håller jag på med, men det är ju mest grävmaskinsmodeller och mängder och så, och det är ju en rent teoretisk, alltså det är ju knappt mätning, men det är ju mätningstekniker som gör det generellt, men det, jag behöver ingen mätutrustning för det. Men man hanterar ju data hela tiden. Jag bara tänker den här liknelsen med ett sjukhus, du har hjärnkirurger och du har ortopeder och du har sjuksköterskor och undersköterskor. Ja, du vet hela spektrat. Alla är i medicin, men det är ju stor skillnad på en kirurg och någon som diagnostiserar på vårdcentralen.
Ja, alltså en läkare kan ju inte lösa alla problem, utan det är ju som du säger. Det finns ju en specialisering i alla leden just för att du ska kunna vara kapabel att hantera den enorma mängd av utmaningar du drabbas av ju. Och vissa, som du säger, specialiserar sig på att vara allmänna i det hänseendet och ta hand om den specialiseringen. Och sen kan du gå på djupet och du har det som vi är vana vid. Vi nämner ordet specialisering och gå på djupet.
Men gränser då? Alltså hur vet man, om man bara backar bandet till supersimpelt, hur vet man vad är en gällande gräns? Om man säger så, om man backar till helt basic, hur vet jag vad jag äger om man nu äger en fastighet till exempel?
Ja. Och då är det lika bra att vi går in på begreppet nybyggnadskarta och vad är en fastighet? Och en fastighet är ju så att du äger ju en bit mark på något sätt. Och det här kommer säkert mycket lantmätare kunna debattera mycket bättre än för mig. Men för mig är det ju definitionen och uppdelning av mark på något sätt. Och var du äger någon mark är väldigt enkelt i Sverige, för det är ju den marken som är definierad mellan gränsmarkeringarna. Så gränsen går ju där den fysiska gränsmarkeringen finns. Det finns idag ingenting i vår svensk lagstiftning som tillåter koordinatbestämda gränser. Och packar man då bandet så ser man ju att en gränsmarkering, må vara en råsten eller som vi är vana vid ett gränsrör, den blir ju väldigt, väldigt viktig för att gränsen går där gränsmarkeringen finns. Som du säger, hur vet man då var man har sin mark? Och då är det ju så här att när du önskar dela upp marken, då måste du ju ansöka om en förrättning på något sätt. Som innebär att du fastighetsbestämmer, klöver, bildar. Det finns ju en mängd olika åtgärder som man kan ansöka om av den lantmäterimyndigheten som bär ansvaret i den kommunen du befinner dig i. Och i samband med den förrättningen så finns det ju en mängd krav som ska uppfyllas enligt fastighetsbildningslag och som då i sin tur är kopplat till jordabalken och den här biten. Och ett av dem är ju att du ska upprätta en förrättningsakt. Och ofta i den här förrättningsakten så finns det en förrättningskarta. Och förrättningskartan kan ju innehålla en stor mängd information om till exempel sidlängder, diagonalmått. Vad är det för typ av gränsmarkering du har på de olika gränspunkterna? Och förhoppningsvis även en bild eller en bild kopplad till dina grannars byggnader eller fastigheter. Så att du får en visuell översikt på var din gräns går någonstans. Eller var dina gränser går så att säga. Det brukar ju tendera att vara fler än tre. Av en konstig anledning för man vill gärna ha en yta. Och det kopplas ju i sin tur till att den här förrättningskartan översätts ju på något sätt till det som förr i tiden kallades fastighetskartan, eller det som egentligen var registerkartan. Registerkartan var ju numera i fastighetskartan, nu heter det inte ens fastighetskartan längre, nu heter det något med topografisk nummer 10. Du känner säkert till det här bättre än mig, Jonathan.
Ja, men det är ju topografisk 10, det är en på 10 000 eller något sånt. Ja, men det är en datamängd egentligen på lantmäteriet som heter så, ja. Innan kunde man ju köpa fastighetskartan, men nu heter den ju något sånt, ja, topo 10 eller som du säger.
Ja, och i min värld så heter den ju fortfarande fastighetskartan och som du säger, det är en datamängd som innehåller en mängd olika vägkanter, vägmitt, sjöar, strandkanter. Men där finns ju också datamängden som bär gränspunkter och gränslinjerna. Och det är ju den datamängden som uppdateras ifrån de här förrättningskartorna ifrån fastighetsbildningsverksamheten som lantmäterimyndigheterna ansvarar för i det här hänseendet. Privat jorddelning är ju förbjuden i Sverige, så vitt jag vet i alla fall sedan mitten av 70-talet. Det fanns ju möjligheter både för att göra en privat jorddelning, men även kommun eller ja, dåtidens köping och liknande hade ju rättigheter att inom vissa områden ansvara för fastighetsindelningen.
Ja, så man kunde komma överens privat. Ja, man skrev ett papper med grannen och sa att här går vår nya gräns.
Precis, och det konceptet så vitt jag vet är ju avsöndringar. Det var ju någonting du kunde skriva mellan två stycken privatpersoner som då var fortsatt gällande så att säga. Sen exakt hur det där fungerar, det överlåter jag till en eventuell lantmätare som lyssnar på det här podden och vill förtydliga.
Öppen inbjudan här.
Mycket öppen inbjudan, för jag är mycket nyfiken själv i de exakta fastighetsjuridiska aspekterna. Hur man ska tolka sådana här saker. Det finns ju också så att kommunerna hade ju rätt att göra det här. Och då finns det ju tomtindelningar. Och det finns ju i alla kommuner en tomtbok. Och den här tomtboken var ju ett kommunalbekymmer att hantera. Där du då skötte fastighetsdelningen inom i stort sett stadsgräns eller överenkommens utsträckning. Så vissa eller förrättningsakter eller fastigheter måste man ju hitta akten hos kommunerna. För det är de som har då själva akten eller förrättningskartan eller då tomtindelningskartorna som du då kan få informationen för den bildade fastigheten ifrån. Många kommuner har de tomtindelningskartorna fortfarande hängande i analog form i ett storformatskåp någonstans i någon obskur källare. Jag har spenderat många timmar i de här skåpen. Vissa kommuner har digitaliserat dem och många kommuner har ju även skickat över dem till lantmäteriet, så att den största av våra lantmäterimyndigheter har tillgång till datan utan att behöva ständigt fråga kommunen om har ni en tomtindelning här, gäller den, är den upphävd och så vidare. Så att det som vi är vana vid, att lantmäteriet är alenaråda härskande varelse som bildar fastigheter, den har inte gällt så länge. Vi pratar liksom mitten av 70-talet på de här bitarna. Och det finns ju många rester fortfarande kvar i form av kommunala lantmäterimyndigheter och sådana här saker. Så att bara för att du kommer in i en kommun så är det inte säkert att det är lantmäteriet som är lantmäterimyndigheten, den som ansvarar för fastighetsbildningen.
För finns det inte kommuner idag också som är liksom typ egna, har någon egen lantmäterimyndighet?
Jo, och då kommer du till konceptet kommunal lantmäterimyndighet. Och det var faktiskt så att den 40:e kommunen som blev lantmäterimyndighet, den bildades, det blev faktiskt så att de gick över i fjol. Det var Eskilstuna som blev den 40:e. Så i och med att vi har 290 kommuner, sist jag kollade i alla fall, så är det ju 40 av dem som bedriver då kommunal lantmäterimyndighet där fastighetsbildningsansvaret ligger på en myndighet som drivs av kommunen.
Mm-hmm. Så alla fastigheter inom den kommunen
sköts, bildas, förändras av den här kommunala lantmäterimyndigheten.
Okej.
Okay. För tillfället verkar jag ju i en kommun här nere på västkusten som är en kommunal lantmäterimyndighet. Så när vi önskar göra någon, alltså säga en särskild gränsutmärkning, fastighetsbestämning, klövning, förrättning, alltså någon form, då skickar man ju ansökan till kommunen. Nu låter det fel att det är kommunen som ansvarar, för det är ju en egen myndighet som drivs av kommunen, precis som byggnadsnämnden är en egen myndighet under kommunen som, ja, den är ju delad från övrig verksamhet i kommunen och oftast delad från kommunstyrelse och liknande för att undvika jävsituationer och liknande. Så att man bedriver ju ofta en myndighetsverksamhet. När du bygglov är ju en sådan sak som är myndighetsutövning och som faller under plan- och bygglagen. Som då bedrivs av oftast då byggnadsnämnden eller det motsvarande som finns i kommunen, vad den än må heta. Och många kommuner har ju sin mätningsverksamhet placerad under byggnadsnämnden, därför att förr i tiden så var ju utstakning, lägeskontroller, myndighetsutövande. Idag är ju bara grundkartor och nybyggnadskartor någonting som om man ska hårdra det, så är det ju faktiskt så att det är ju en åtgärd som åligger byggnadsnämnden endast rent juridiskt att utföra. Så det är ju en myndighetsutövande del. Sen finns det ju många kommuner som säljer ut sin mätverksamhet och sin kartverksamhet och sin GIS-verksamhet. Men det står ju fritt byggnadsnämnden att lösa frågeställningarna när det kommer till mät, kart och GIS. Ja, MBK-verksamhet som det förr i tiden hette på kommun.
Så det är myndighet, ja. Alltså det, man borde förstå hur samhället fungerar lite bättre. Ja. Det är flera pusselbitar som man förstår lite bättre hur det går till. Varför? Men ni är ju på samma kommun, varför kan ni inte prata med varandra? Nej, men ni är ju en myndighet. Ja, det blir lite så, ja.
Och det är ju samma här som det blir väldigt intressant. Mätningskungörelsen upphävdes ju 2010.
Och vad är mätningskungörelsen? Jag har väl en aning om, men förklara du vad det betyder.
Alltså, mätningen har ju varit rent generellt styrt av en lagstiftning förr i tiden. Först var det ju mätningsförordningen, och jag tror den kom 1920. Och sen gjorde man ju en omdaning av myndighetssverige på 70-talet som ledde till att man fick det här moderna Sverige som vi känner igen. Så mycket lagstiftning kom ju på 70-talet som styr upp det till hur det ser ut idag, så att säga, som vi är vana vid. Men mätningskungörelsen var ju den delen där du styrde upp hur mätning skulle utföras, som då var lagstadgad. Och det kan ju låta konstigt att vem som helst får ju tekniskt sett mäta idag som helst. Men det begreppet lever ju lite kvar i Trafikverkets koncept där du har att du ska ha behörighet i att utföra mätningsarbeten. Och det konceptet fanns ju i mätningskungörelsen, och där fanns ju även bestämmelser på vad du skulle ha för krav för att du skulle få lov att syssla med mätning och sådana här saker. Och även kravspecifikationer på hur mätning skulle utföras och vad husutstakningar innebar och hur en karta skulle upprättas, vilka skalor skulle det vara. Och hela den här biten. Och det var ju jättebra att det fanns en lagstiftning. Men sen ansåg man ju då runt 2008-2009 att det här var ju någonting som hindrade det moderna Sverige. Så man upphävde det 2010. Och det komiska är att jag började ju min karriär på, som sagt, med mina lejapraktiker. Och var på en större kommun nere i Skåne. När man upphävde detta, och då hade man en storsittning på alla på hela tekniska förvaltningen. Hade sittning och man började prata om konsekvenserna av att mätningskungörelsen upphävde och att PBL framförallt också ändrades. Och fick en ny skrivelse, eller vad ska man säga, innehåll eller betydelse. Och en av dem var ju att mät- och kartverksamheten, MBK-verksamheten, gick från att vara skattefinansierad till att vara taxifinansierad. Och det har jag fått lära mig med åren, har ju haft ganska långtgående konsekvenser för den MBK-verksamheten som kommuner bedriver, samt även då tillhandahåller de här aspekterna. Så att ja, vi har ju då ingenting som är juridiskt skrivet i lag som styr mätningen. Utan du har ju säkert stött på konceptet mätningsteknisk färdighet ifrån Lantmäteriet, men jag brukar skämta om att den enda myndigheten idag som vet hur man mäter, det är Trafikverket, för de har kvar behörighet och standardiseringsarbetet, för de upphävde aldrig det här tänket, för de insåg ju vikten av att mäta rätt, för det blir ju dyrbart annars om broar inte går ihop och järnvägar hamnar fel och Öresundsbron hade inte matchat, ja, och så vidare och så vidare.
Den uppfattningen har man ju också, att de vet, och de bryr sig om mätning, och mätning får kosta liksom. Det ska finnas lite stomnät, och det ska även för några GC-banor kan man ju tycka ibland är onödigt, men visst, den dagen satelliten inte funkar och det är krig, så är det ju faktiskt rätt så käckt att kunna hitta till punkter.
Ja, och faktum är att Lantmäteriet har ju fortfarande kvar en verksamhet som heter försäkringsmätning. Mm-hmm. Som innebär ju att, och du börjar prata just om satellit eller GNSS-mätning och sådana här saker, att stomnät är ju, ja, jag kallar det en passiv realisation. Ett GNSS-system är ju en aktiv realisation av ett koordinatsystem. Och förr i tiden så fanns det ju bara stomnät och rör och liknande, alltså den passiva realisationen. Och, ja, du var ju tvungen att koppla dig mot dem för att du skulle kunna passa in dig mot ett koordinatsystem. Och det var ju många punkter som Lantmäteriet ansvarades för i sitt stomnät så att säga. Och många tror ju att man har övergett de här punkterna helt och hållet. Jag har haft nöjet att få lov att vara involverad i att sätta upp ett antal svepostationer. Så jag har haft mycket kontakt genom åren med geodesienheten där uppe och liknande. Och fått veta då bland annat att man har upphandlingar som går ut på att man då mäter ett x antal punkter per år med ett 6-årsintervall. Så att precis som du så nämnde att i händelse av att någonting händer med de aktiva realisationerna så har man någonting att falla tillbaka på. Samt man har ju då möjligheten att kontrollera den aktiva realisationen mot en passiv realisation. Och det är ju ett mycket klokt val. Man vet ju inte vad som händer med den här vanskliga fixen eller vår jordyta som ständigt rör på sig och liknande.
Mm. Fascinerande. Så det här är ju hur mycket som helst man kan gräva åt alla möjliga håll. Men jag tänker om man backar tillbaks till en gräns eller om man tänker så här, ja men jag vill bygga ett hus och hyra ut. Jag vill ha den där biten av mark.
Mm.
Och där är min fastighet och så vill jag ha att utsättaren sätter ut det och så ska jag börja fälla lite träd och röja och sådär. Om man tar det från det hållet. Problemet uppstår ju kanske så här att jag ber min utsättare staka ut min gräns här. Här får du en DVG. Eller där är ny, ja, skicka nybyggnadskartan och så sätt ut den. Och så går utsättaren dit på plats och så kommer grannen och säger nej, där går inte gränsen. Eller,
ja.
Eller som utsättare att man undrar. Ja visst, jag kan spraya ut det men jag vet inte alls vad det, om det här gäller eller inte. Om man börjar i den änden eller framåt ja, eller bakåt.
Precis, och jag kan tipsa där om att Boverket har en väldigt bra instruktionsfilm just om hur den här situationen kan uppstå. Den är ju kopplad främst till för kommuner men den kallas ju över gränsen. Och den är väldigt väl värd att se och den beskriver just den här frågeställningen. Men som du säger, ofta får ju en mätare i det här fallet en linje eller en DVG eller någon form av och går och sätter ut den med. Om det sen är med GPS eller om det är med en totalstation som är kopplad mot GNSS-mätta punkter. Han sätter ju egentligen ut en koordinat. Och många av mina kollegor här när jag brukar skämta med mig för att jag vänder ju på det för att jag beställer ju alltid förrättningsakten först istället. Eftersom en förrättningsakt är en allmän handling så kan du alltid få tag på den antingen via kommunen, alltså från deras mätkartverksamhet eller GIS-verksamhet. Eller från lantmäteriet kan du också få tag på, eller då den kommunala lantmäterimyndigheten. Och då blir det ju det att jag tar fram akten, jag tar reda på var går gränsen, vad finns det för markeringspunkter och hela den här biten. För skillnaden blir ju att istället för att gå ut och bara börja mäta och sätta ut en gräns så är det att jag går ut och letar upp gränsmarkeringarna. Och då börjar man ju då fundera på att ja men vad händer om alla gränsmarkeringarna är raserade? Och det är ju här det är lite fiffigt för att gränspunkterna är ju ingen annans ansvar än fastighetsägaren att underhålla och sköta.
Okej, så fastighetsägaren äger dem?
Ja, det ansvaret på att bibehålla din fastighetsgräns, det åligger ju den som äger fastigheten. Och faktum är att i brottsbalken, jag tror du får dubbelkolla mig här, om det är i brottsbalken 14 kapitlet 9 paragrafen så finns det fortfarande kvar en straffsats för om du förstör, förfalskar och rubbar. Jag tror det heter förfalskning av fast marke. Och det finns alltså i brottsbalken. Och det roligaste av allt är att är brottet ringa då är det dagsböter eller fängelse 6 månader. Och är brottet så pass att det, kommer inte ihåg exakta skrivelsen, att det kan riskera att störa bevishänseendet att då är alltså fängelse, alltså straffet är fängelse ända upp till 4 år.
Det är typ värre än våldtäkt nästan.
Ja, alltså du skulle kunna komma undan med mord och narkotikastraff och ha mindre åsamkor. Det är ju inte någon individ som i historien kommer att få de här straffen. Men det intressanta är att det finns kvar i brottsbalken och rättsväsendet ser ju väldigt allvarligt på det här av historiska skäl. För att pratar man med många äldre, som jag stöter på när jag kommer ut och gjort mycket nybyggnadskartor. Det lättaste sättet att hitta gränser var ju att leta upp de äldsta i byn. För de hade ju alltid koll på var gränsen var för att de var ju lärda i det här tänket att det är ju ditt gränsrör som, eller din gränsmarkering som gäller. Så det var ju alltid lättast att fråga dem för de hade ju alltid skyddat det på många olika magiska sätt. Det fanns ju de som satte cementrör runt om och ja, Det fanns ju de som till och med hade drabbats av att råkat gräva upp en polygonpunkt nere i Malmö på 50-talet med en av de Sveriges första hydrauliska baklastarna. Det kostade 10 000 kronor per punkt för om du råkade riva en polygonpunkt. Och 10 000 kronor var rätt mycket i 52 års penningvärde.
Ja, det måste jag över 10 gånger.
Så att förfalskning av ett fast marke, det rör ju inte bara en gränspunkt, utan det gäller ju då en höjdfix, planfix eller planpunkt och så vidare, hela den här biten. Så att det är väldigt väl skyddat, så att i det hänseendet. Så jag går ju ut, letar upp med hjälp av förrättningskartan, och oftast brukar jag slänga GPSen åt pipan, och sen så går man ju in med ett måttband, en metalldetektor, och sen letar man upp dem, och efterhand blir det ju lite grann av en skattjakt, och efterhand blir man rätt skicklig på det där, att man går ut och tittar. Man tittar kanske på gamla ortofoton. Man hittar något träd eller någon länga eller någon stengär eller någonting. Och sen man utvecklar, vad ska jag säga, ett sinne för att här borde gränsen vara. När jag var ny mätare, det var en fröjd att gå under de här äldre, främst kommunmätarna. För de var ju fenomenala på att ha en känsla för att hitta gamla råstenar och femstenarösen och alla de här äldre grejerna, äldre beteckningarna. I Åhus så är det väldigt vanligt att du hade cementpålar med ett ingjutet T-järn. Och det är inte det första man letar efter som gränsmärke. Men de kunde ju se det här. Det kändes ibland som på 500 meters håll och veta var den stod någonstans. Det var ett nöje att bli lärd av de här äldre mätarna just när det kom till de här bitarna. För att komma vidare där så var det ju att det var i många fall vi etablerade mot gränsrören och sen körde du en baslinjeutsättning från den. För gränsen gick ju där gränsmarkeringen var. Och i många fall var det ju onödigt, för vad den motsättningen gjorde mot fastighetsgräns, vad skulle du kluda med GPS för och börja göra inpassningar och liknande, för det var ju bara etablering mot gränsrören och så hade du en baslinje om motsättningen.
Ja, huset ska vara minst 4,5 och det ska ju anges i bygglovet, ja, så det blir ju väldigt enkelt då om man har den baslinjen. Ja.
Precis, precis. Och det är som du säger att många blandar ihop begreppet att jag har en nybyggnadskarta. Ja, nybyggnadskartan är ju det kommunen upprättar och skickar ut till dig. Sen ritar du in din, i det här om du säger att du ska söka ett bygglov. Då ritar du in byggnadens placering på den här nybyggnadskartan och motsätter den och så att byggnadens geometri går att fastställa på din fastighet. Och då ska du ha lite motsättningar så att det faktiskt går att placera byggnaden utan att det uppstår skumma effekter. Sen skickar du in den och då skickar du in en situationsplan som då tillhör dina planritningar, dina fasadritningar och din sektionsritning är det ofta som krävs. När du sen kommer och ska göra en utstakning och som en kommun eller om du gör det som mätare i privat regi, alltså du kör utstakning och lägeskontroll i egen regi, då beräknar du fram geometrins placering. Och jag gör fortfarande många husutsättningar där jag kopplar mig mot fastighetsgränsen och sen gör utsättningen. Det vanligaste förfarandet är ju naturligtvis att när man börjar bygga, jag letar ju ofta upp gränsmarkeringar och mäter in dem med GPS. Och sen kontrollerar jag om det stämmer med fastighetskartan och min karta och hela den här biten för att se och stämmer nybyggnadskartan. För det är ju inte säkert att mätaren på kommunen eller kart- eller GIS-ingenjören har upprättat en fullständig nybyggnadskarta som är byggd på modern mätningsteknik. För det finns ju många kommuner som bara tar geometrierna. Till exempel får du ett utdrag ur baskarta eller utdrag ur primärkarta. Då är det ju väldigt sällan gränserna är kontrollerade med mätning i fält. Och det är till och med så att jag har stött på kommuner som har levererat enkla nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta eller fullständig nybyggnadskarta som inte är kontrollerade i fält. Och precis som du nämnde i början att de flesta fastighetsgränserna som är uppritade i det som vi kallar geodata eller en datamängd eller en karta eller ritning eller nybyggnadskarta, det är ju väldigt sällan att den geometrin kommer från förrättningskartan. Den kommer ju oftast ifrån fastighetsbildningsverksamheten är ju skild från geodataverksamheten och så vidare. Förr var det ju separata myndigheter. Alltså jag menar, vi pratar ju om RAK, Rikets allmänna kartverk. Du hade ju fastighetsregistret som då var de administrativa uppgifterna om en fastighet. Det var ju en separat verksamhet som i stort sett föll under som en egen myndighet. vad heter det, centrala fastighetsdataregistret, CFD eller någonting sådant, som då ansvarade för den här biten. Men det har ju bakats ihop till det som vi idag känner till som Lantmäteriet. När jag själv var ung, då var ju inskrivningen, det var ju tingsrätten. Det var ju inte Lantmäteriet du skickade till, utan det var ju tingsrätten som ansvarade för det. Så att det fördes ju sedermera över. Så du har ju inskrivnings, jag kommer inte om det heter division eller inskrivning, men det är ju en egen del hos Lantmäteriet. De har framförallt ett kontor här i Hässleholm, i närheten av där jag bor. Och förr i tiden så fanns det något som hette allmänhetens terminal. För du kanske undrar, men hur ska man få tag på det här om man då är en privat mätare, om man vill göra utstakning och lägeskontroll i egen regi? Jag själv körde ju, om jag inte fick tag det från en kommun eller från Lantmäteriet, så körde jag ju till inskrivning där, som satt i närheten av järnvägsstationen i Hässleholm, och satte mig på allmänhetens terminal och bläddrade i alla akterna tills jag hittade alla akterna som jag behövde för att återbygga fastighetsgeometrin. Tack och lov behövde jag inte göra det fullt så ofta. Annars hade det varit omöjligt att göra en husutsättning i egen regi. Men i vissa fall behövdes det. Eller när det var kniviga fall, när det fanns gränsfejder eller någonting annat. Det är ju också någonting som kommer. Gränsvisning är ju en sån här klassisk grej att många går ut och sätter ut gränsen med GPS. Men gränsvisning kan ju vara den främsta orsaken till en gränsfejd i många hänseende. Och det är ju väldigt intressant när du blir utkallad då som kommunanställd. Och ska ju då göra en gränsvisning. Och gränsvisning är ju aldrig juridiskt gällande. Du visar ju bara var gränsen är. Och din uppgift är ju egentligen att gräva fram gränsmarkeringen. Och kan du inte gräva fram gränsmarkeringen, så ska du helst leta upp tillräckligt många gränsmarkeringar så att du kan visa var gränspunkten skulle ha varit om den inte hade varit raserad, alternativt allvarligt rubbad. För det finns ju de som råkar flytta på sitt gränsrör och sen hävdar att det gränsröret har alltid stått där. Men det är ju absolut vanligast är ju att gränsmarkeringen blir raserad, och då kan du ju inte göra något annat än att visa att här skulle ditt gränsrör ha stått. Och många vill ju då få att kommunen kan sätta tillbaka röret. Och det är ju det som är problemet, att det är ju bara fastighetsbildningsmyndigheten som har rätt till att göra det här. Och då kommer ju många säga att det är kommunens problem om det är en kommunal lantmäterimyndighet eller det lantmäteriets bekymmer. Nej, då är vi tillbaka till det här att din gränsmarkering är ju din fastighetsägarens ansvar. Jag brukar skämta med mina kollegor och säga att hans majestäts konungen, han gjorde det väldigt enkelt för sig en gång i tiden för eoner tillbaka sen. Och säga att det här är inte ett ansvar för någon annan än den som äger fastigheten. Och det är ju ett galant sätt att undvika alla framtida problem om man bedriver en myndighetsverksamhet. Men det genererar ju fortfarande, som du säger, frågeställningar idag som blir problem när du skapar nybyggnadskartor. Jag säger ju inte alla kommuner gör fel, utan det är många som gör rätt. Och många gränser är ju rätt. Speciellt nybildade fastigheter är ju rätt i fastighetskartan. Men man ska inte bli förvånad om man stöter på det här fenomenet oftare än man önskar och hoppas och tror.
Men säg, jag bara tänker nu när vi är inne på gränsvisning. Alltså så, du jobbar som mätare eller någonstans, du har en GPS liksom, och så ringer din kusin eller vad som helst, du vet. Eller någon byggare så här, men kan du visa, sätta ut min gräns? Eller som uppdrag då, så vad ska man tänka på då om man gör det väldigt liksom konkret? Vad ska man ta på sig? När ska man säga, nej men det där ska inte jag hålla på med? Eller, jo, men det här är en rimlig ansträngning för mig att göra. Det här kan jag säga, och sen får du ta vidare det här. Om man får en sån förfrågan liksom.
Jag får ju en hel del sådana förfrågningar, både i yrkesvägnar i det jobb jag har, men även då privat. Nu tillhör jag ju kanske inte de mest vanligt skolade individerna när det kommer till det här med gränser. Så
jag har inte hört någon prata så mycket om gränser som dig. Det finns säkert fler, men det är liksom, det är fast, ja, jag älskar det här. Alltså, det här är ju nörderi på.
Ja, det här gäller ju bara mätningstekniskt kopplat till fastighetsgränser. Du ska ju bara höra när vi kommer igång med allt annat här nere på, med mina kollegor. Men just att det kommer ut den här frågeställningen att var går gränsen? Och många får ju för sig att jag köper det från fastighetskartan, eller jag snor det härifrån, eller jag tar en förrättningskarta från 70-talet i något lokalt koordinatsystem och kastar in det efter min karta, eller ja, vad det nu än är man hittar på för kreativa sätt, eller man använder PDF och man kör motsvarigheten till RT-inpass-metoden som vissa aktörer är gjorda med.
Jag är skyldig till det mesta av dem.
Ja, inga namn nämnda, ingen glömd, ingen nämnd. Men själv kan man ju syssla med många kreativa sätt.
Ja.
Men kontentan av det hela är ju det här att man ska ju vara väldigt försiktig och lita på en datamängd eller någon geodata. Många kommer ju säga då att ja, men jag har ju förrättningskartan här i förrättningsakten. Den visar ju var gränsen är. Jag kan ju mäta från huset här. Delsteg nummer ett man ska ha med sig är ju att lita inte på någon geodatamängd, för den har en kvalitet. Och sen kommer de och säger, ja, men jag har ju förrättningskartan. Strecket är ju här och du kan ju mäta från en trafostation eller från en husliv eller från en vägkant eller något sånt här. Och då är ju det som jag säger som delsteg två är att gränsen går mellan de två markerings- eller gränsmarkeringarna, gränsrör eller vad det nu må vara som är angivet i där. Så det du får göra är ju att, som jag då gör, är ju att jag letar upp gränsmarkeringen. Om det finns gränsmarkeringar. Det finns ju gränser som är gjorda i, som gäller än idag i laga skiftet. Som bildades på 1700-talet och 1800-talet som inte har några gränsmarkeringar. Avsöndringar är som sagt väldigt ofta att där är man överens om storleken på fastigheten du har köpt. Men du vet inte var fastigheten ligger eller var fastigheten ligger emellan. Och då är det ju fantastiskt bra att du vet ju hur många kvadratmeter du äger, men du vet inte var fastigheten ligger. Och göra en gränsvisning på en avsöndring tenderar ofta till att misslyckas av den anledningen att har du inga gränsmarkeringar, då vet du inte var gränsen är. Då kan du ju inte heller återbygga geometrin. Vissa avsöndringar har gränsmarkeringar eller diagonalmått eller någonting annat. Eller kanske du har en väldigt tydlig stenmur. Och kan du då hitta den här hävden, då kan du ju återuppbygga geometrin utifrån det här stengärdet. Givetvis kanske inte med centimeterprecision om stengärdet är en meter brett. För då kan man ju börja diskutera var i stengärdet går gränsen. Kontentan är att en gränsvisning handlar om att hitta din gränsmarkering. Och sen kommer du till frågan nummer tre. Hur mycket tid ska man lägga? Och det är ju här nörderifrågan kommer in på hög nivå. Jag kan ju säga att jag har gjort mig skyldig till insatser som kan räknas i veckor snarare än timmar. Men vi alla har våra hobbies och våra laster och gränsvisning, gränsjakt, gränsverksamhet, lantmäteri, vätningsteknik. Den är jag ganska skyldig till.
Men om jag får koka ner det till något konkret om man får den frågan. Kolla förrättningskartan, kolla... Jag vet inte, hur hamnar lagfarten? Det är väl kanske den som en privatperson har man loggar in på sin minkarta på lantmäteriet. Hur förhåller den sig till...
Som sagt, där kommer det intressant. Lagfarten är ju egentligen bara själva registerdatan som säger att du äger en fastighet. Den har ju inte så mycket koppling till den här biten. Men det är ju som du säger, ett utmärkt sätt för att titta på sin egen akt och på sina egna information om sin fastighet är ju att logga in på lantmäteriets e-tjänst, min fastighet tror jag den heter. Och där kan du gå in och titta på din akt och se hur har den bildats. I vilka akter finns den representerad? Finns det några gränsmarkeringar? Och annars är det ju så att säga, nästa steg är ju att hämta den här informationen via någon annan entitet. Kommunen, lantmäteriets växel eller direktcenter eller vad man kallar det. Först när du vet att du kan återskapa geometrin eller hitta några gränsmarkeringar. Det är egentligen då du ska börja fundera på om du vill ta på dig en gränsvisning.
Mm. Så att använd kartan, geometrierna och siffrorna för att hitta den fysiska gränsen. Och sen kan man liksom säga att mellan de här punkterna är det. Och blir det mer avancerat så får man fråga någon som vet mer. Eller liksom att det blir lite... mer komplicerat helt enkelt.
Ja, det blir ju lite detektivarbete och det kan ju vara en mätare. Men då kommer du till den punkten att säga att det inte går att bestämma var gränsen går någonstans. För det finns inga, eller alla gränsmarkeringarna är raserade. Ja, då vet du ju faktiskt inte var gränsen går. Utan då måste du i så fall göra en fastighetsbestämning.
Då blir det dyrt.
Många tycker ju detta. Och jag brukar ju fråga det här. Att det finns ju tre sätt att hantera på det här. Att, ja, ett, du struntar i det och så fortsätter du vara i din gränsfejd. Många föredrar ju det här, därför att en gränsfejd kan ju vara en sysselsättning och en hobby likväl som mätningsteknik är. Eller två, så kommer du överens med din granne över att här går gränsen, eller här är vi överens om att gränsen går. Och det är ju väldigt vanligt att man gör det ute, eller äldre personer har gjort det ute i skogsmark och liknande, att man slår upp eller man hugger en rågång eller någonting liknande, så att man är överens om att här slutar mitt och här börjar ditt. Men sen brukar det vara det här biten att du kommer till fall där du verkligen inte kommer överens. Och då brukar jag säga att är det verkligen så dyrt att betala en myndighet de här x 10,000-tals kronorna för att förskansa dig rätten för all evig framtid veta var gränsen går? Och de flesta brukar ju besvara mig att du är inte frisk. Givetvis vill vi spara pengarna till en Thailandsresa istället eller någonting här bitarna. Men jag brukar alltid nämna det, därför att pengarna är ju inte slängda i sjön, om man ska uttrycka det milt. Och är det det slutgiltiga sättet du behöver använda för att kväsa en gränsfejd eller en frågeställning som gör att du måste komma vidare, säg att en byggnation hänger på det här eller någonting liknande, då kan ju åtgärden vara väl värt sina pengar för att komma snabbt framåt och därmed stoppa utgifter i andra led.
Ja, ja, nej, det är ju såklart när du lägger fram det där så där pedagogiskt så känner man ju där. Nej, men visst, där är ju, men det kostar ju där 30-100 000 liksom.
Ja, det är ju intressant att man ska veta är att det finns ju inget övre tak än. Och det är ju en sån sak som bland annat Riksrevisionen, jag vet, de sågar ju stackars lantmäteri eller fastighetsbildningsverksamheten vid fotknölarna för några år sedan när de gjorde en revision på dels deras kötider och dels deras förfarande och prissättningar och alltihopa. Ja, jag ska faktiskt säga att jag gick så långt så att jag faktiskt tyckte synd om lantmäteriet, för att vem är det som har bestämt det här åt lantmäteriet? Ja, det är ju inte lantmäteriet själva. Så vem är det egentligen Riksrevisionen klankar på? När jag tar fram sådana här argumentationer vid släktträffarna och liknande, då brukar jag rätt så fort bli utesluten ur diskussionerna, för det är mycket roligare att klanka på lantmäteriet eller på någon myndighet eller på någon kommun att det är de som är kassa. Men det är ju en helt annan frågeställning om man vill ha på sin släktträff. Det brukar vara väldigt lugnt att sitta och äta, i alla fall på mina släktträffar.
Spännande, spännande.